Vilket spännande uppdrag och vilken spännande efterlysning. Wow, jag skulle vara här nästa söndag, jag förstår. Välkommen tillbaka. Ja. Jag får tacka så mycket för välkomnandet och inbjudan att komma hit och predika idag. Den här gudstjänsten blir ju en särskild påminnelse om att jag arbetar uppe på universitetet. Jag har ju gjort det förut och hade några fantastiska år då jag fick vara med om att skapa massor av kontakter och med folk som inte brukar gå i kyrkan och då också faktiskt många kommer till tro. Det var fantastiska år. Och i den här uppgiften är jag som sagt utsänd av er till ett missionsfält utan tvekan. Och man kan ju faktiskt säga att jag är missionär. För ordet mission betyder sändning. Och om vi vidgar synfältet väldigt mycket så är detta Guds uppdrag, Guds mission faktiskt. Att rädda världen. Därför så har han sänt budbärare och budskap genom historien. Från gamla testamentets gestalter och uppenbarelser, patriarker och profeter till nya testamentets ofattbara och unika händelse. Att den evige och allsmäktige guden blir ett gråtande barn. Alltså, sinnebilden för svaghet, utsatthet, beroende. Tänk att Gud kan gå så djupt in och långt in i det mänskliga för att rädda oss. Det är Guds sändning. Gud är en sändande Gud och ingen annan text i Nya Testamentet fångar den här oändliga resan från Guds upphöjda evighet ned i tiden, i rummet och historien som Johannes evangelium. Alltså från första versen till sista. Ordet som fanns före allting blir kött och blod. Blir en människa som vandrar bland människor för att vi ska smaka livet fullt ut. Och de här välkända orden, Johannes 3, 16-17, som lyder så här, handlar just om det här. Ty så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att den som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom. Tänk på det. Det är räddningen det handlar om. Guds stora räddningsaktion. Som omfattar hela skapelsen, framförallt oss människor. Och i scen efter scen i Johannes evangelium så får vi se hur den här sändningen, den här räddningsaktionen kan ta sig olika uttryck. I kapitel 2 gör han ett under på en bröllopsfest. I kapitel 3 kommer Nikodemus, en man ur samhällets absoluta toppskikt, smygande om natten. Och i kapitel 4 så möter han en samarisk kvinna som befinner sig i helt andra ändan av samhällshierarkin och så vidare. Och så vidare. Så Gud är den sändande Guden. Han är fadern som sänder sonen och sedan anden. Och sedan kyrkan. Och de här mönstren har uppmärksammats i en teologisk trend som växt i styrka under mer än 20 år. Kyrkan har inte mission. Den är mission. Det handlar inte om att kyrkan bedriver mission som en verksamhet bland andra, utan om att missionen är kyrkans väsen. Den är ett naturligt utflöde av Guds natur. Och den kanske största missionsutmaningen i världen idag är faktiskt västerlandet. Och däribland Sverige, som ju räknas som den mest sekulära nationen i världen. Det är bara i väst och bara i Sverige som kyrkan inte växer. Så Guds rike är en verklighet som utmanar. Vi blir utmanade av den här sändande verkligheten i Guds rike. Den som är centrifugal till hela sin natur. Och idag har jag tänkt att vi ska ta rygg på Jesus i en av berättelserna i Johannes evangelium. Mötet med den samariska kvinnan i kapitel 4. Där det nya rikets verklighet gradvis uppenbaras, visar sig. Och det här är en väldigt lång text. Jag ska bara läsa några verser i ett längre drama. Vi kan börja i kapitel 4 då. Vers 3 och framåt. Han lämnade Judén och begav sig på nytt till Galileen. Han måste ta vägen genom Samarien och kom där till en stad som hette Sykar. Inte långt från den mark där som Jakob gav sin son Josef. Där fanns Jakobs källa. Jesus, som var trött efter vandringen, satte sig ner vid källan. Det var mitt på dagen. En samarisk kvinna kom för att hämta vatten. Jesus sa till henne: "Ge mig något att dricka." Lärjungarna hade nämligen gått bort till staden för att köpa mat. Samariskan sa: "Hur kan du som är jude be mig om vatten? Jag är ju en samarisk kvinna." Och så står det inom parentes: judarna vill inte ha något med samarierna att göra. Jesus svarade henne: "Om du visste vad Gud har att ge och vem det är som säger till dig: ge mig något att dricka, då skulle du ha bett honom och han skulle ha gett dig levande vatten." Kvinnan sa: "Herre, du har inget vatten. Du hade inget att hämta upp det vattnet med, och brunnen är djup. Varifrån tar du då det levande vattnet? Skulle du vara större än vår fader Jakob, som gav oss brunnen och själv drack ur den, liksom hans söner och hans boskap?" Jesus svarade: "Den som dricker av det här vattnet blir törstig igen, men den som dricker av det vatten jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vatten jag ger blir en källa i honom med ett flöde som ger evigt liv." Kvinnan sa till honom: "Herre, ge mig det vattnet så att jag aldrig blir törstig och behöver gå hit efter vatten." Vi kan stanna där. Det finns mer i den här texten och jag ska återkomma till det. Jesus är här på väg från Judén till Galileen. Han blir tvungen att ta vägen genom Samarien. Han har väl bråttom. För det här området är någonting man ska undvika om man är en rättrogen jude. Samarien har uppstått som en följd av påtvingade folkomflyttningar. På 700-talet så före Kristus så deporterade assyrierna de övre samhällsskikten i nordriket Israel till Assyrien. Och sen såg man till att folk flyttade in från Babylonien. Så ni här, det här hände ju återkommande i historien när man vill skapa kontroll över ett område. Över tid så skapar sig då ett samhälle som är en blandning, såväl etniskt som kulturellt och religiöst. En given kontrast till den judendom som ville bevara sin renhet nästan till varje pris. Så samarierna, det var inga man hade att göra med på ett naturligt sätt. Man såg ned på dem. Man undvek kontakter med de icke-rätttrogna samarierna. Så Jesus gör någonting riktigt radikalt här. Det är en kulturöverskridande handling, minst sagt. Dessutom samtalar han med en kvinna. Enligt rabbinska texter så skulle en man inte tala med en kvinna offentligt, exempelvis i stadslivet. Och Jesus hade ju redan börjat betraktas som en rabbi här, men här går han in i en dialog med en kvinna. Och dessutom en kvinna som har ett tvivelaktigt rykte och en låg status som vi ska se längre fram i berättelsen. Och det finns flera detaljer här som är spännande. Det första steget handlar om att Guds rike spränger gränser. Jesus river med den här handlingen ned en rad osynliga men bergfasta murar som traditionen, vanan och fördomarna har skapat. Och detta visar på det första steget. Hur lever vi idag? Vilka traditioner, vanor och kanske till och med fördomar formar vår vardag som enskilda och som församling? Det är förstås naturligt att vi som människor strävar efter att skapa zoner där vi känner oss bekväma och trygga. Det är så livet blir möjligt att leva, med de här zonerna som skapar bekvämlighet och trygghet. Att vi gör så mycket vi kan för att ge stabilitet och struktur och tillvaron är naturligt. Men när blir vi kvar för länge i de här trygga och bekväma miljöerna? Och det är en fråga som jag får ställa till mig själv, upprepat också. När blir det för tryggt? När blir det för bekvämt? De frågor som har utmanats genom århundraden är ju det här som har riktats till kyrkan. Det här med att vi lämnar kanske en trygg miljö i Sverige för att arbeta med mission i andra länder. Och jag är full av beundran för tidigare generationer som har gett sig iväg och tagit risker som är enorma. Betydligt större än vi vågar göra idag. Trots att vi lever i en så kallad globaliserad värld. Somliga satsningar har nog varit okloka med dagens mått mätt. Men när blir vi förformade av alla tänkbara faror som gör att vi kanske inte växer och till och med missar livet och äventyret, till och med uppdraget, sändningen som sagt? Att kliva ur våra trygghetszoner, det är liktydigt med att växa. För i den trygga zonen, där är allting, går sin gilla gång, vi vet vad vi har och så vidare. Men när vi kliver in i ett nytt fält så kan vi också tillägna oss nya erfarenheter och få nya erfarenheter av Guds välsignelse, kraft och nåd. De här mönstren visar sig förstås på hemmaplan. Vågar vi möten med människor som kommer från andra kulturer till vårt land? Vågar vi möten med människor som inte alls tycker och tänker och tror som vi gör? Det är lite intressant att Henrik Schyffert har dragit runt ganska länge med en show här som har rubriken "Var inte rädda". Alltså, han sätter fingret på en tidsanda. Vi människor i Sverige verkar väldigt rädda i en mening. Och varför? I min hembygd i Norduppland, där också Jan Gunnar kommer ifrån, de trakterna. Jag kommer från Östervål och han kommer från Tärnsjö. De har ju legat i fejd med varandra sen Moses gick i kortbyxor, vill jag säga. Han har säkert, en gång när han var i Hallsberg så predikade han över temat "Kan något gott komma från Östervåla?" Det tycker jag är jättekul. Men det här är en miljö där liksom alla känner varandra och där man har lagt varandra i tydligt markerade lådor. Det är inte så lätt att bryta mönster och byta miljö. Och skulle man dyka upp i missionskyrkan, ja, vad skulle folk tro då? Typ. Det har aldrig hänt förut. Det är så tydligt vilka miljöer och zoner man har. Och det kostar verkligen på att bryta sig ur de här lilla lådorna, mönstren. Så här kan det ju faktiskt också vara i större städer. Att vi har våra zoner, våra mönster. Den här gamla svartvita uppdelningen mellan folk i kyrkan och de andra kan vara försvunnen idag. Men likfullt så kan det verkligen vara så att vi lever i skilda världar. Att det inte sker några sådana här möten med människor som inte är som vi. Och ja, vi kan behöva fråga oss hur många umgås vi med som inte tycker och tänker som vi gör. Den här berättelsen är ett exempel på hur Gudsrikets närvaro och verklighet utmanar oss att gå ut över de här trygga gränserna som traditionen, vanan och till och med fördomarna skapat. Det uppstår en relation, en kontakt. Så mission, sändning, handlar i första fasen om att våga gå ur de här trygga zonerna, bygga relationer med människor utanför vår egen, kanske trängre krets. Alltså det finns ett äventyr här som väntar. Det finns ett äventyr. Nästa steg handlar om att Guds rike också bygger broar. Och det ser vi i vers 7. Jesus, han är trött efter sin vandring genom Samarien. Han sätter sig för att vila vid källan. Bara den här lilla detaljen är rent märkvärdig. Johannes har tidigare skrivit om det kosmiska och gudomliga ordet som blivit kött. Och nu visar han att Jesu liv verkligen är en erfarenhet av begränsningar. Den som skapat universum har nu blivit trött. Ordet som blev kött är trött. Vet du, det är märkvärdigt. Alltså, det här är ju ännu ett starkt exempel på hur djupt in i det mänskliga som Gud går för att rädda. Gud själv är trött. Han behöver vila. Jag kan kanske inte prata om det här utan att känna hur håret reser sig på armarna. Visst är det märkvärdigt? Gud går helt in i begränsningen för att nå oss. Trots tröttheten efter vandringen så sitter han inte tyst när det kommer en kvinna till brunnen. Han skyltar inte heller med vem han är på ett konfronterande sätt. Tänk efter. Han hade alla möjligheter i världen att predika med tvingande röst och säga: jag är världens frälsare och skapare, tro på mig. Kabong. Bara så du vet. Men också här går han helt in i det mänskliga livets villkor när han säger: ge mig någonting att dricka. Det är så vackert alltså. Han knyter an till en situation, något de har gemensamt på ett så tjusigt sätt. Och det slås en bro mellan dem. Visst, Ja, det går rakt in i vår vardag egentligen. Hur slår vi broar till människor i vår vardag där vi befinner oss mest av tiden? Ja, en given väg är förstås att vi utvecklar vänskapsband, odlar gemensamma intressen. Och visst kan livet bli så oändligt mycket mer spännande om vi tar tid med människor som inte riktigt tänker som vi. Och så börjar vi då genast fundera, men hur i all världen ska vi hinna med det också? Va? Så är det lätt att tänka. Livet är fullt av förpliktelser. Men varför inte bjuda in människor till sånt som vi ändå gör? Va? Eller hur? Vad som vi vill göra. Vi äter tillsammans. Ja, vi äter varje dag, eller hur? Vi kanske gör utflykter i skog och mark. Vi kanske går på konserter, film, idrott. Vi kanske sportar, tränar, arbetar. Vi kanske har behov av att praktiska saker. Hjälp med något. Vi kanske behöver hjälp med barnvakt. Alltså, det är så många sådana här saker där vi skulle på kunna dra in människor. I vårt liv. För flera år sedan när vi flyttade till Brickeberg. Vi byggde ett hus där efter mycket. Och vi funderade väldigt mycket. Men vi gjorde det i alla fall. Så började vi ganska tidigt med att bjuda in till after work på gatan. Kom och ät lite soppa. Bara efter jobbet. En enkel soppa. En och en halv timme. 2 timmar högst. Sen kan ni fortsätta göra annat under kvällen. Och det här blev ju en jättesuccé. Folk tyckte det var fantastiskt. Vi käkade soppa tillsammans. Och sen kunde man fortsätta med kvällen i övrigt. Men det skapades relationer mellan oss på gatan. Som gjorde till slut så var det en likasinnad broder som tänkte. Vi kanske ska starta en församling här uppe på gatan. Vi började prata om det. En gemenskap uppstod. Och sen flera år så har vi liksom, vi umgås. Vi bjuder varandra. Vi träffas och pratar om viktiga saker. Det finns ju så mycket som vi har tillsammans, gemensamt. Vi delar så mycket med varandra. Och det är ju så att doften av Gud finns där mitt i livet. Det finns en längtan och det finns en doft. Och det är mer vidöppet att tala om sådana här saker än vi kan tro idag. Sådant som leder vidare mot tillvarons verkliga djup. Skapa relationer, lyssna. Sen kanske vi kan tala om tron på ett sätt som gör att människor förstår. Och förstås, förtroendet finns redan där. Och sen fortsätter äventyret. Punkt 3 ser vi i vers 9. Som handlar om att att tro på handlingen. Kraften i själva handlingen. För Jesus han väcker intresse hos den här kvinnan. Han har ju kommit till hennes situation mitt i vardagen. Han har visat intresse också för det andra för hennes angelägenheter. Och hur i all världen kan han samtala med en omoralisk samarisk kvinna helt offentligt och dessutom be henne om vatten? Den här kvinnan, hon går ner till brunnen mitt på dagen. Kommentatorerna menar att det kan bero på att hon är så illa sedd på grund av sitt leverne. Att hon inte kan gå tillsammans med de andra kvinnorna vid andra tider. Hon får gå här när det är som varmast på dagen. Dessutom, judar och samarier betraktade varandra som rituellt orena. Och man kunde därför inte dricka ur samma kärl. Jesus sätt att vara gör att kvinnan verkligen reagerar och börjar ställa frågor som öppnar hela situationen för ett vidgat samtal om livets allra djupaste frågor. Jesus han sätter henne i rörelse utan att utmana henne med ord, utan att provocera med ord som taget har någon religiös laddning. Själva handlingen är så explosiv att det får henne i rörelse. I vår tid när folk kan längta efter förändringar i sina liv men ändå ha ganska färdiga föreställningar om vad kristen tro kan handla om, så är det här väldigt viktigt. En del av oss som vuxit upp i tider med en äldre förkunnelse, vi har ibland blivit så fixerade av de här orden som prompt behöver sägas. Själva budskapet som till varje pris måste ut, att vi spänt oss, gått och väntat på att få säga de här orden av sanningens ord, min sann, jag ska få här det här sagt. Jag har liksom, man går och bara väntar på att liksom köra ut hela paketet på en gång. Jesus visar här att vi kan faktiskt slappna av och låta orden vila en stund. För i det här mötet så skapas en yta där människan får chansen att upptäcka budbäraren före budskapet. Guds rike bryter också fram via våra handlingar i vardagen. Och våra liv som budbärare är oftast mycket viktigare än vi tror. Paulus talade om att vi troende kan sprida en väldoft kring oss där vi går fram. Och jag tror att många människor, fler än vi kan ana, kan lägga märke till den här väldoften. Och förstå att förknippa den med en doft av Gud som finns överallt i skapelsen. Intresset för det som finns bakom våra liv växer genom vår livsstil och frågor ställs, samtalet kommer igång. Det kan ta tid innan vi kommer så långt, men vi får lita på att Gud ger tillfällen och verkar i människors hjärtan. En av mina tidigare studenter och numera god vän, vi har varit ute tillsammans på New Age-mässor många gånger och bett för människor. Hon har varit runt om i världen, i England, Skottland, USA också med sådana här olika team. Och träffat människor som är nyandligt intresserade. Och de har ju sagt intressanta saker till henne. Typ, vi kan känna av när det finns kristna i kvarteret. Alltså, där kan de gå. Se helt gråa och beige och betydelselösa och liksom håglösa ut. Men de har ett ljus inom sig. Vi förstår inte riktigt, alltså, vad är det här ljuset för någonting? De går och ser ut som de inte äger ljuset. Men de har ett ljus i sig. Och det är sant. Vi har rikets verklighet och liv i vår vardagliga vandring, och vi glömmer ibland bort det. Det är så. Där vi går, går också riket fram. Nästa fjärde punkten är att vi tror på vad ord också kan betyda, inte bara på vad handlingar kan betyda. När samtalet väl satt igång så ser vi i texten hur Jesus fortsätter att väcka förundran och intresse, men numera genom sina ord. Vers 10-15 som jag läste nyss är exempel på det här. Han använder ett språk som knyter an till kvinnans situation, men han avslöjar inte hela sanningen, utan snarare lägger han ut en krok som han hoppas att hon ska nappa på. I många olika situationer under vardagen finns det tillfällen där vi kan säga ord som kan fördjupa ett samtal. Det kan handla om många saker. Det som sker i världen eller en särskild situation. Ofta kommer på först efteråt. Ja, där hade jag kanske kunnat sagt någonting av vikt. För en del av oss så kan det här trycket att säga någonting viktigt skapa en frustration och obekvämlighet som är så stor att vi sedan länge släppt det här trycket av att säga några ord som kan göra skillnad. Eller hur man går och bara tänker, jag inte ska jag behöva gå omkring här och vara frustrerad och liksom känna att jag krampar nästan. Det är klart. Men det finns möjligheter om vi ber och längtar. En av mina goda vänner som kommit till tro först under senare år. Och som haft mycket höga befattningar uppe på sjukhuset här i stan, USA. När vi pratade om sådana här saker sa han förra året. Det finns alltid läge att säga någonting om Jesus. Och när han säger det, då börjar jag nästan grina. För alltså, han har varit med om en resa där han liksom fått verkligen uppleva att tron gör skillnad i hans liv. Och att det finns ögonblick där det skapas öppningar. Genom att ha en inre beredskap och vilja och be om hjälp så kan vi bli lite bättre på att vila i sådana här situationer. Och lita på att ja, men Gud kan nog hjälpa oss att skapa öppningar. I samtalet med kvinnan så går Jesus inte för långt heller. Trots att hon blir mer och mer nyfiken så får hon bara ta emot så mycket som hon är mottaglig för. Inte ens i det här till synes öppna läget så rusar Jesus iväg. Han tar det försiktigt, steg för steg. Han lockar fram hennes svaghet och brist i de sektioner som kommer efter det här stycket som jag inte läste. Så börjar han tala om hennes privatliv. Om att hon har haft 5 män i sitt liv. Och utan att döma henne så blir det tydligt här att det här går väldigt djupt. Jag uppfattar ingen hård ton i Jesu ord. Han talar till hennes sår och stora sorg. Hur kan vi tala så? Där behöver vi hjälp. Men han talar till hennes största sår och sorger. Ofta så känner sig folk utanför kyrkan dömda på förhand av oss i kyrkan. Jag vet inte hur många gånger jag hört snack i stil, men inte kan väl jag gå dit till den här gemenskapen för folk är så fina där. Och det är klart, ibland kan det ju vara människors dåliga samveten som kryper in och lägger krokben för dem. Men vad kan vi göra för att i olika situationer i vardagen leva liv som inte uttrycker attityder av hårdhet och överlägsenhet, fulländning? Jag tycker jag möter ofta folk som hela tiden ber om ursäkt för hur de beter sig, hur de pratar och så vidare. Men jag vill strunta i det. Vad som ni är slappna av. Vad som folk. Den stora frågan tycker jag är den här. Hur kan vi tala så att människor ser kärnan, att de ser räddningen och inte domen? Kom ihåg det som stod i vers 3 och 17. Gud sände sin son för att rädda världen. Det är huvuduppdraget. Hur kan vi tala så att människor ser räddningen? Här får vi verkligen be om en slags frihetens ande och frimodighetens ande också. När Jesus och kvinnan samtalar om hennes livstragedi här, relationerna med de olika männen, så börjar det ju brännas. Och då ställer kvinnan en avledande fråga. Om tillbedjan på Samarinas berg eller i Jerusalem, vad är det vi egentligen ska tillbe någonstans? Och mycket ofta har jag märkt att när det börjar bli känsligt i ett samtal så ställer folk de här typiskt religiösa frågorna. I stil med, alltså det är någonting som är på väg att hända, men då ställer de den här religiösa frågan i stil med, ja, hur kan det finnas en gud när det finns så mycket ont i världen? Alltså de här frågorna som ibland lyfts upp som skydd snarare när man känner att det börjar bli för närgånget. Jesus, han knyter an till den här frågan som kvinnan ställer. men vrider den tillbaka till huvudtemat på ett väldigt klokt sätt. Han talar inte om var man ska be, utan hur man ska be. Hur bönen ska vara när den nya tidens, rikets krafter ska bryta in. För det här är någonting som är bekant för henne. För hon väntar också på Messias och har en föreställning om hur livet ska bli då. Och då visar Jesus vem han är. Och vi är framme vid den utmanande kulmen i berättelsen. Hon möter Jesus, Guds son, som det står. Hon längtar efter Messias. Hon säger, jag är Messias. Det står, det är jag, den som talar till dig. Och i grundtexten så är det ju här starka saker. Han använder det grekiska ordet som motsvarar Yahweh i gamla testamentet. Alltså. Guds heliga närvaro, Yahweh, jag är. Jag är, sitter här vid brunnen, mitt på dagen och pratar med dig. Kraftiga saker. Kvinnan blir så berörd. Hon tar emot budskapet och springer in till stan och ber folk med att komma med ut för att träffa den här märkliga mannen. Kan han vara Messias, ropar kvinnan. Ja, de går ut och det utbryter en folkväckelse i trakten. Det här helt vardagliga samtalet med kvinnan vid brunnen sätter igång en mäktig folkrörelse i riktning mot Jesus. Guds rike bryter in i hennes vardag och i människornas vardag som bor i den här lilla staden. Och vägen dit rymmer en rad, kan säga, olika förnuftiga steg som jag har försökt att peka på. Det här att vi spränger gränser, bygger broar, litar på att våra ord har betydelse, våra handlingar och ord har betydelse. Men det finns också inslag här som går långt utöver det vi kan tänka och planera. Jesus säger ord som berör kvinnans innersta, hemligheter och sorger. Och det blir droppen som får hennes bägare att rinna över. Jag tror inte att vi ska tro för lite om vad några enkla ord i vardagen kan betyda i människors liv. Gång på gång har jag blivit påmind om det genom åren. Människor kan komma och säga, ja men det där som du sa då och då, det har jag tänkt på. Och det har betydit något. Jag har glömt vad jag sa, men det har fastnat. Ord är viktiga. Och när jag precis skulle börja arbetet på universitetet så fick jag ett mejl från en kille som ville träffa mig. Som var då, han var redaktör för en finlandssvensk kulturtidskrift. Tidigare hade han då varit redaktör för en helt sekulär kulturtidskrift i svensk Finland. Och när jag ser honom komma i foajén i missionsskolan, då håller jag på. Det är något, jag känner ju igen dig. Ja, säger han. Vi träffades på universitetet under 80-talet när du var studentpastor. Och så berättar han om sitt liv. Hur han liksom, och först nu får jag höra det. Kanske 30 år senare. Han hade då kommit med i det kristna studentarbetet liksom, som vi bedrev där. Han var helt sekulär. Han hade liksom upptäckt att ja, men det här är ju spännande samlingar de håller på med. Och dragits in i detta. Han hade inte tagit några steg när han var i Örebro. Men sen flyttade han till Uppsala. Där hade han dragits med in i en annan gemenskap. Och där hade han kommit till tro. Så han hade blivit en kristen. Genom den verksamheten. Och det fick jag veta nu. 30 år senare. Alltså, vi sår våra ord och handlingar kan betyda mycket mer än vi själva vet om. På en sån här New Age-mässa i Smedjebacken som jag har varit på flera gånger tillsammans med ett team. Där vi ber för folk som söker hjälp och vägledning. Har jag ju flera gånger fått se vad ord kan betyda i bön. Hur det här teamet har människor som är lyhörda för vad Gud vill säga. Och talar in i människors liv. Folk sitter med mascaran rinnande och gråter och säger: vilka är ni? Var kommer ni ifrån? Jag har aldrig varit med om något liknande i mitt liv. Ja, det är Guds andes närvaro och verklighet som gör att rikets nya liv bryter in som en överraskning. Den här berättelsen vi läst, den utmynnar i en ordväxling om sådd och skörd. Skörd och skördande. Lärjungarna, det här är vers 34, det ligger lite längre fram. Lärjungarna, de ser naturligt och mänskligt på skörden. Ja, helt inomvärldsligt. Jesus, han ger skörden en mycket djupare andlig tolkning. Han säger: lyft blicken och se. Skörden är nu. Människorna strömmar ut till Jesus. Han ser skarorna och skörden. När man är på en sån här mässa som i Smedjebacken, jag har varit på flera andra, då känner man verkligen hur intensivt människor längtar och söker efter en förändring. Alltså folk går från bås till bås, från terapeut till terapeut, och man betalar olika avgifter för att få goda råd i det andliga fältet. Och jag har blivit så knockad av det här flera gånger. Så jag bara känner att det här är ju precis det som Jesus, ett slags eko av Jesu liksom reaktion när han ser skarorna och får nöd för dem. De liknar får utan herde. De behöver någonting i sina liv, men de är sökande och vilsna. I en av slutscenerna i Johannes evangelium så sitter lärjungarna bakom låsta dörrar, kapitel 20 här. De är rädda. De tror att allting är över. Och så kommer Jesus genom stängda dörrar och säger: frid åt er alla. Som Fadern har sänt mig, sänder jag er. Och så andas han på dem och säger: ta emot helig ande. Också till oss kommer Jesus genom dörrar som kan vara stängda av rädslan, misströstan, fördomar, vanor och traditioner som håller oss på plats. Han andas på oss och sänder oss ut. För själv är han redan där. Han har gått före oss. Han verkar redan bland människorna där ute, och gång på gång får man den här överraskningen av att Gud har arbetat i de här människorna redan långt innan vi kom. Men vi kan få glädjen i att vara med och visa vägen till kommande steg i en människas liv. Förra året när jag skulle ha varit hälsa på min gamle far i Östervåla, skulle ta bussen hem en sen söndag eftermiddag i mörkret. Det var nästan mot kvällningen. Det var mycket folk som väntade på bussen, och en man går lite orolig. Han kommer fram till mig och säger: ja, varför tror du, kommer bussen verkligen? Ja, jag tror nog det. Och så börjar han prata. Ja, jag hade suttit hemma hela helgen när jag var så ensam. Jag var tvungen att gå ut och se människor. Så börjar vi prata med varandra. Och vi får ett sånt samtal där på några minuter som gör att han som skulle ta bussen till Heby faktiskt tar bussen till Uppsala med mig. Och vi sitter och pratar om det här med tro och allting hela vägen in. Sen har vi haft kontakten och nu har han börjat gå i missionskyrkan där, eller ekumeniakyrkan där. I morse så hörde jag söndagsintervjun eller lördagsintervjun. Jag menar inte, det finns så många sådana intervjuer med Martin Wiklin. Sebbe Staxet. Lyssna på den. Fantastiskt. Vad Gud kan göra i människors liv. Rikets krafter är en verklighet också i ett betongsekulärt Sverige. I ett betongsekulärt universitet. Och vi får be och tro och hoppas att förändringar, väckelser ska bryta in. Amen. Jesus, tack för att du sänder oss ut med en verklighet som är vida större än vi kan förstå och fatta. Herre, tack för att du sätter oss i rörelse med din ande. Vi ber om att ord av liv, handlingar av liv ska kunna komma, nå ut och beröra människor i Örebro, på universitetet, var helst vi rör oss. I ditt heliga namn. Amen.